Välkomna till den nu. Vi kör detta i webbradiokanalen av egen kraft som är också sponsrad av betongfabriken i Vänngarn utanför Sigtuna. Vi kör en torsdag i månaden. Och Alicia, varför gör vi det här då?
Vårt program som heter då Tiden är nu, det gör vi för att kunna sprida väldigt mycket de där insikter och kunskap och nya lärdomar när det gäller ett nytt sätt att organisera sig. Och varför heter tiden är nu? Det är mycket det för att vi ser att vi har levt länge, länge under en paradigm där man pratar väldigt mycket med människor kontrolleras som präglas väldigt mycket om command and control. Och det är det som har varit då i över 100 år. Men vi ser att vi har kommit då till en punkt i utveckling där man måste, detta inte fungerar. Det går inte att fortsätta organisera sig på det sättet. Det går inte att överutnyttja planeten. Och man måste då sätta människor i centrum. Och vi ser att tiden är nu för att det verkligen är nu. Det är nödvändigt. Och det är nu det också finns alla förutsättningar för att kunna jobba på ett annat sätt. Och vårt program, vad handlar det om, Rolf?
Vårt program handlar väldigt mycket om att se på nya sätt att organisera sig. Våra arbetsplatser, som du sa tidigare Alicia, att komma bort ifrån de traditionella makthierarkierna med command och kontroll till att jobba med människor som, hur vi arbetar med människor som arbetar med hjärnan och hjärtat och så vidare. Och vi vill intervjua människor som tänker lite nytt på sig så. Och som bidrar till att organisationerna blir lite mer hälsosamma och en bättre plats att verka i. De här människorna som vi intervjuar, de har oftast berättelser som bidrar till att göra organisationerna till någonstans där alla har lika värde. Det är väldigt viktigt. Vi har mellan 2018 till 2020 drivit ett forskningsprojekt. Det är också baserat på att vi har en lång erfarenhet från olika typer av större organisationer. I forskningsprojektet så har vi intervjuat säkert 350 personer och tittat på och studerat 150 olika organisationer. Och det har lett fram till en modell som vi kallar DEPO-modellen. En systemisk modell med 12 olika områden som man ska beakta för att få ihop helheten. Oftast är det börjar det i kulturen, så det blir oftast en kulturresa man vill göra. En resa mot en mer progressiv organisation. Varje program har vi ett fokus på ett av de här 12 områden i DEPO-modellen. Även om vi berör många av de andra så kommer fokus att bli en av dem. Men alla påverkas som en systemisk modell. Idag kommer vi fokusera väldigt mycket på ledarskap. Och då ska vi intervjua Johan Ivari och Torbjörn Engelkes. Och vad kan vi säga om det här idag då, Alicia?
Jag tänker lite innan vi presenterar våra gäster då, så vill jag också prata lite vad är det som händer i världen idag när det gäller organisationer. Och det handlar just väldigt mycket om det hierarkiska sättet att organisera sig, att leda. Det fungerar inte då i dagens samhälle. Det har kommit in helt nya saker som kan ha olika namn, som till sociokrasi, holokrasi, självorganisering. Andra pratar om agilt arbetssätt, nätverksbaserad organisering, med mera, med mera. Det som är det nya, väldigt mycket av de sakerna som man säger att är nya, de har funnits här tidigare. Om man går tillbaka, ännu längre tillbaka i tiden innan vi hade hittat på och försöka formalisera många saker, så har det funnits då ett sätt att organisera sig som var mycket mer baserat på vad var det som behövdes göras och hur människor kunde agera baserat på det som var behovet. Och det man kan säga är att det som är gemensamt för alla dessa nya modeller eller ett nytt sätt eller ett nytt approach, det är att man ser en organisation verkligen som en mängd relationer mellan människor. Och det man verkligen måste, man fokuserar på det som är lärande, engagemanget, välbefinnande, och man ser på helheten. Och helheten är mycket mer än bara organisationer och dess människor, det är också samhället runt omkring och planeten. Och ja, man kan tänka sig då, när jag säger allt detta då, så kan man också fråga sig då, råva lite grann till Rolf då, varför har vi valt att intervjua personer från Försvarshögskolan? Och jag tror att det är många av våra lyssnare kan undra på det, just den där att den är så kopplad till försvaret och kommandan, kontroll, när vi säger att vi ska gå ifrån det. Så det här samtalet kommer att bli väldigt spännande baserat på det.
Ja, varför Försvarshögskolan? Ja, militärer. Det är ju tråd, vi ser oftast bilden som kommandokontroll när vi ser en militärorganisation. Men sen vet vi att det finns väldigt mycket självorganisering inom militären som sådan. Och man tränas väldigt mycket, tar ett stort ansvar. Och sen är det ju det är jättespännande här ju att Försvarshögskolan med Johan och Torbjörn, som vi kommer att prata med idag, vill ju titta på det här med organisering på ett mer moderna och progressiva sätt. Och det kommer de säkert att berätta mycket, mycket mer om själva. Så att, jag tycker nästan att vi låter Johan och Torbjörn komma in i spelet. Välkomna!
Tack!
Tack
snälla för att vi får chansen både till Rolf, Alicia och med webbradio. Och redan nu sitter man och studsar lite grann och det är jättekul att prata både om command och control, som faktiskt är engelska namnet på vår nya avdelning, leadership, command and control. Och jag vet ju också hur det uppfattas civilt, lite grann som när vampyrerna kommer och håller man upp en vitlök, och command and control uppfattas ungefär så civilt. Så att det vill vi gärna nyansera och visa lite grann hur vi tänker på det. Och att tillsammans med, det är också ett problem vi kanske upplever både i samhället men även hos våra studerande, och också när vi inför, tittar lite grann på progressiva organisationer, blir snabbt en polarisering. Och att man säger, varför ska vi göra det här dåliga när man kan göra det bra? Och att vi tror att det finns mycket mer information att hämta där, så att man lyssnar lite på båda perspektiven och funderar i vilka, under vilka förutsättningar, vilka sammanhang har faktiskt en hierarki en poäng, och under vilka förutsättningar är en hierarki försvårande och vice versa, så att man hela tiden förhåller sin fråga till en kontext, för att det finns ju, man organiserar sig för ett syfte, utifrån det syftet får man se hur vi bäst uppnår det, och där är det ofta en mix, ungefär som Daniel Kahneman har tyvärr skrivit i sin bok Thinking Fast and Slow. Det finns system 1 och system 2 för en människa för att överleva. Och vi tror också att det finns det för en organisation. Så att lite mer om det hoppas vi får en dialog tillsammans med er här. Så Torbjörn, vill du presentera dig lite kort innan jag presenterar mig?
Absolut. Ja, Torbjörn Engelke heter jag. Jag är militär som du sa, Rolf, där. Så jag överslöjt mig till graden. Men jag är också forskare och disputerar förhoppningsvis snart här i psykologi här. Kopplat till just organisationer och arbetspsykologi då. Jag har väl jobbat ganska mycket inom insatsverksamhet i Försvarsmakten och ganska mycket chef i olika platser. Jag kommer nämna någonting från Västmanlandsbränderna 2014, där jag var högsta militära chef ett antal dagar och samordnade sig med civila enheter. Vart över två utlandsmissioner och även där stött på lite mer komplexa sammanhang kanske och så vidare. Och jag har väl de sista åren här varit ganska inblandad också i det vi kallar för aktörsgemensamt arbete. Alltså när försvaret jobbar med andra myndigheter, polis, räddningstjänst, kommuner, landsting och så vidare. Jag har varit med en del i en del utvecklingsprojekt där kring hur vi kan planera och leda gemensamt. Och där ser man en problematik som är intressant att ta tag i på olika sätt. Så att vi återkommer kanske till det sen. Varsågod. Mm.
Och jag ska väl också säga något ord om mig själv. Men där tycker jag också, precis som vi tittar på organisering och ledarskap, så att vem... Ja, om jag satt nu och funderade, beroende på vilket sammanhang så kanske jag presenterar mig på olika sätt. Jag kan utgå från min utbildning, jag kan utgå från min grad, vad vi ska sända. Men i det här sammanhanget tycker jag också är intressant att se på det dualistiska. Så jag kan se på mig som jag är en impulsiv person, jag är en reflekterande person, jag är konfronterande, jag är mån om att vara vän med alla, jag är tjurig och principfast, jag är nyfiken och prestigelös. Och där kan man till, är det en schizofren person man har framför sig, kan man fundera då. Men det är det jag vill belysa med. Det är hela tiden kontexten som är viktig att förhålla sig till. Och att allting rör på sig utifrån kontexten, så för att vi får en rörelse tillsammans, oavsett om det är ledarskap eller organisation, så måste vi inta olika positioner för att styra det. Ungefär som du styr en bil, liksom. När det girar åt det ena hållet, då kanske man måste kompensera mot andra hållet. När du får en sladd får du kompensera upp det. Så att på det sättet att utgå från vare sig person eller organisation eller ledarskapskriterier på ett endimensionellt sätt och säga att det är någon sorts checklista, det tror vi inte riktigt på, utan kontexten är A och O. Och sen har jag, precis som Torbjörn, om det är intressant, då är jag både officer och civilt utbildad och så vidare. Men det får väl det här programmet ge mer inblick i vem jag är än att jag sitter här och skryter om mina bedrifter.
Jag kände mig mycket tråkigare än Johan här som kör en klassisk militär presentation. Jag kan också reflektera på det om jag får väl knyta in till det. Ja, det är bra, Johan. Kontexten är superviktig, jag håller fullt med om det.
Absolut.
Nej, det du har sagt där, Johan, det är väldigt viktigt då. Den är att när man hela tiden måste ta hänsyn till i vilken kontext man befinner sig. Och det ligger också väldigt mycket i linje med hur vi tänker när det gäller hur man fattar beslut. Hur man organiseras i vissa läget och så vidare. Att allting beror på vilken kontext man är. Det finns ju vissa typer av beslut som måste fattas på ett visst sätt och några andra fattas på ett annat sätt beroende på frågans natur och vilken kontext eller vilken stund det är och så vidare. Och jag tror att det mesta handlar om det. Och när vi pratar om det systemiska, det är precis det du säger, att allting måste vara en del av en kontext och det måste finnas då som en balans där.
Mm, precis.
Ja, och så nämnde du också det här med hierarki. Och hierarki har vi funderat mycket på. För många gånger när vi pratar med människor så säger de oftast att hierarkier ska inte finnas. Liksom det är lösning på allting. Men hierarki är ju inte jättebra. Det är ett sätt att strukturera någonting, eller hur?
Ja. Alltså där har vi då redan Henry Fayol då, 49 med sitt kontrollspansproblem. Som så, liksom är det väldigt många människor som ska samordnas så blir det ett problem. Och ett problem att lösa det är att skapa en hierarkisk nivå och dela upp ansvaret. Men så fort du delar upp det, då får du nästa problem som är samordningsproblemet. Och de där två problemen måste man förhålla sig till. Och är man få personer, och om ni går till Alous bok och ser Burutsorg, där man en gruppering på 8 personer kan få en viss autonomi i ett visst kvarter. Ja, men de äger helheten. Men om vi ska göra en militär insats, då kanske det är 150-200 olika kompetenser som samtidigt måste verka. Och då får du ett samordningsproblem och det löser inte 8 personer. Och då måste man fundera på hur ordnar vi det på ett sätt som blir linjerat mot dit vi ska och det vi ska uppnå.
Det är också en risk att man fastnar mycket på ordens innebörd med hierarkier och så vidare. Naturen är ju fullt av hierarkier också. Det är för att det funkar ganska bra så. Sen lägger vi ju status i olika nivåer på hierarkier. Det är väl det som kanske ställer till det lite ibland. Man får väl vara försiktig att man inte bara ändrar ord bara för att, även det måste ibland. Men hierarkier har ju en väldigt viktig funktion i både naturen och hur vi organiserar oss. Men det gäller ju att använda det på rätt sätt. Och i rätt, liksom, återigen, kanske inte kontext, men med rätt innebörd. Det var väldigt medveten om vad man menar i så fall med hierarkin. Vad innebär det att du och du har de här mandaten och att jag får göra det här och så vidare. Det är väl där det blir, som det kan bli problematiskt ibland hos den här personen.
Men det är också det
kanske också är en del i att ni säger det tiden nu eller det är hög tid nu eller olika varianter på det. Och det som har hänt under senaste, det är att förr i tiden då var det mer lärlingsbetonat och även i militären så liksom. Var du en soldat så var du en grupp. Sen kunde du bli gruppchef, plutonchef, kompanichef, bataljonchef. Då hade du likt en lärling gått alla de stegen. Och då har du ju väldigt många mönster att ta med dig när du väl sitter på de nivåerna. Nu med tekniken och cyberhot och multidomäner, då finns det inte samma chans att ha testat alla roller själv. Och då påverkar det också hur du leder andra. Mm. Så att även om vi har hierarkier betyder inte att hierarkierna bestämmer, utan kunskapen som finns är unik på alla delar av organisationen. Så det är hur man koordinerar en samordnare, det är det som är nyckeln. Och det kan man inte göra på detaljnivå. Och det är kanske där den förfulade bilden av command and control, att man tror att det är det som det betyder, men inte för oss i alla fall.
Mm. Om ni tittar på det här med att prata självorganisering och ledarskap, hur har ni tankar runt det då? Vad betyder organisering och ledarskap för er?
Ja, vi representerar ju, Torbjörn kommer ju från det som just nu är ledarskapsavdelningen och jag kommer från det som är ledningsvetenskap. Och man kan säga att ledningsvetenskap är allt utom det direkta ledarskapet mellan personen och ledaren. Men det är ju svårt att titta på det som separata olika delar, så därför slås vi ihop nu till årsskiftet och det blir väldigt bra. Men det vi ledningsvetenskap har pratat om, det är liksom långsiktiga målet, visionen mot självsynkronisering. Det vill säga att hela organisationen mot en riktning man är på väg, att man känner att det här är ett agerande som går i linje med vad vi gemensamt ska åstadkomma. Alltså det är ditåt vi vill. Sen är ju frågan hur vi åstadkommer det. Så att kanske mer självsynkronisering än självorganisering är vårt. Och det är också, det som ni var inne på i början, det är inte något nytt det här, utan särskilt en försvarsmakt måste ju vara robust och resilient. Och robust och resilient, det brukar åtminstone i mina tidigare roller som chef, jag har sagt, det spelar ingen roll om jag vabbar, är sjuk eller skjuten. Verksamheten måste fortgå ändå. Mm. Och då måste man styra med riktningar. Vi har commanders intent, beslut i stort. Alltså det som ska åstadkommas snarare än hur det ska åstadkommas. Utan vad är tanken, vad är visionen och det som ska förmedlas. Och där har vi, det är det som är command. Och kontrolldelen, det är inte att mäta likt en tidsstudieman hur våra medarbetare löser. Utan kontrolldelen är, får vi verksamheten att gå i den riktningen? Är det den innovationen som leder att vi kommer mot den riktningen? Det är det, så kontroll, det är feedbackmekanismen till hur ledningssystemet som helhet fungerar.
Mm. Jag tycker inte för det här med självsynkronisering framförallt som har blivit det. Jag som har mycket inblandade det här med aktörsgemensamma insatser. När vi alltså har massa myndigheter, organisationer och frivilliga organisationer med för det. Så ska plötsligt lösa en uppgift tillsammans. Under kanske ganska akuta skeenden, till exempel från terrordåden på Drottninggatan. Man kan nämna någonting om sen om ni vill där. Mm. Vad stora skogsbränder som har på det 2014 och 2018. Där man alltså kommer in med människor och organisationer som möts och ska samordna sig. Men ingen har mandat över någon annan. Mm. Och där blir det väldigt spännande och lite frustrerande för de flesta inblandade. Att hur ska vi försöka få till en självsynkronisering här när ingen faktiskt egentligen bestämmer? Vi har det som en punkt också i vår ledarskapsutveckling att leda där ingen får leda. Alltså där man tänker sig att vi måste lösa det tillsammans. För det jobbiga är ju, även det låter härligt att vi bestämmer tillsammans, att när allting är över så måste några ta ansvaret. Och det betyder att de som måste ta det ansvaret också kommer känna ganska stort press på sig att det ska bli rätt. Och hur får vi då självsynkronisering i den här andan? Att det faktiskt fungerar att man vågar ta de här initiativen. Och inte alltid sticka ut hakan, men kanske gå utanför ramarna framförallt när det är helt nya och oväntade situationer. Som till exempel Drottninggatan här då, eller de stora skogsbränderna då och så vidare. Mm. Så det är väl där tycker jag intressant, hur man skapar ett ledarskap som faktiskt håller oavsett vilken organisationskultur du har, vilket uppdrag du har, vilken risktagningsnivå du har i ditt uppdrag. Det intresserar jag mig för. För att där har vi lite att jobba med tror jag.
Där har ni också någonting som är oerhört annorlunda då, och som verkligen man måste verkligen tänka många gånger där. För att om vi säger att väldigt mycket organisationer och inom organisationslära börjar man prata mer och mer om det, och så tidigare det handlar om människor och relationer mellan människor och hur man ska bygga dem och så. I de situationer som du nämner, det är människor som inte känner varandra. Och man vet inte om det är 100 som kommer och hjälper till, eller är det 200 eller är det 1000. Mm. De är okända i att de aldrig har jobbat tillsammans, eller åtminstone de allra flesta har inte jobbat tillsammans. Plus att man vet inte vad kan de och vad kan de inte. Vad har de deras styrka och svagheter och plus massa annat då, tänker jag. Vad har också, man måste utgå till att alla som kommer och anmäler sig till att hjälpa till i sådana situationer gör dem för att de vill göra någonting som är bra. Men man kanske också, när man tänker då på Drottningsgatan och det som händer där, man måste också tänka på att det kunde också komma några som inte ville ha och göra det bra, och då måste den som leder hantera det också.
Precis.
Men där kan vi gå in på, jag tror det är Snowden som heter på IBM, att formella relationer kontra till informella var inte 64. Så på varje formell kommunikationsväg så var det 64 informella. Och utan de informella skulle det inte hända någonting i verksamheten. Och tar vi då Drottninggatan, vi brukar ha föreläsare Johan Baverio som var insats eller ute på fältet, operativchef då, där det hände ute på Djurgården. Och hur han då ganska snabbt försökte bygga upp någon slags förståelse om vad som hände. Och det slutade med att han måste upprätta någon slags ledningscentral. Och beroende på rapporten han fick in, tänkte han, ja, men det är någonstans vid slottet. Och då åkte han upp till slottet och fann han någon känning till en militär där. Att han visste att högvakten var där. Ja, då råkade det vara någon han kände där. Ja, så militära högvakten utrymde i en lokal och skapade utrymme både för polisen och räddningstjänsten att upprätta ledning, kom och försörjde dem med mat. Och där ser man också att vi... Innan det har hänt så har vi tränat de informella nätverken. Så när det väl händer har vi kontakter, relationer som gör att vi kan agera i det oförutsägbara. Och det är precis som våran ÖB Mikael Bydén säger, att vi måste lära oss att planera för det oförutsägbara. Och det är inte, det är mer ett mindset, en filosofisk sägning än en felsägning, utan det är så vi måste tänka. Vi kan inte bestämma exakt vart vi ska, för vi vet inte det. Men vi måste ha tränat att jobba i osäkerheten så vi känner oss någorlunda hemma när det händer. Och kan agera därefter.
Så då blir egentligen kunskapen mer om hur organiserar vi oss för det okända när det väl inträffar, vad som ska hända, hur gör vi?
Ja, precis. Och det är också så vi jobbar på Försvarshögskolan, och åtminstone de kurserna där vi i ledningsvetenskap har största ansvar. Istället för att träna på en jättegenomförd plan så är det som mer gym, att vi tränar många repetitioner, många infall, många omplaneringar. Mm. Så att det är inte själva planen som är det viktiga, utan den fysiska iterationen av planering och omplanering. Så träna din hjärna på att hela tiden ställa om. Det är det vi vill få ut av våra studerande.
Man säger så här då, att olika typer av situationer då kräver helt olika typer av ledarskap då. Och när ni är i den situationen att ni håller på och lär er eller planerar för det okända, så är det kanske en viss typ av ledarskap ni behöver under den tiden. Och sen när det verkligen händer så är det en annan typ av ledarskap. Vad kan ni säga om det?
Nej, men lite grann så är det ju. Man vill ju liksom... Nu kanske vi går in på uppdragstaktik här. Försvarsmakten och uppdragstaktik är en väldigt speciell. Det är många som har olika tolkningar på den, men det är en filosofi, ska vi säga, i vårt fall. Och där handlar det om att alla ska liksom förstå vad vi egentligen vill åstadkomma på sikt. Man ska förstå två ledningsnivåer upp, brukar man prata om, så man kan liksom agera i den andan och göra så mycket man kan där. Och då gäller det förstås att fostra och utbilda och träna individer, våga ta initiativ, att våga ifrågasätta, att verkligen våga liksom, ja, ska chansa att ta lite risker så där. Samtidigt som det väl gäller så måste man kunna snäva av väldigt hårt också och styra stenhårt att du får inte passera den där linjen. Du gör exakt som jag säger nu, för jag tror att jag just nu vet bäst vad som gäller. Och i andra lägen måste man backa fullständigt och släppa allting till någon som är längst ut på linan, och det behöver inte vara enskilda individer, det kan vara ganska stora grupperingar med plutoner och kompanier, vi pratar några hundra personer liksom, som måste kunna agera helt självständigt. Och där gäller det ju att träna och utbilda sig själv och ett eget mindset, i att jag kan pendla mellan att vara helt fritt tänkande, jättekreativ, till att behöva foga mig i små detaljer. Så att man inte tror att det är det ena eller det andra, utan det är tvärtom, det är hela spannet. Det kräver väldigt mycket intellektuell rörlighet, det kräver en kultur där man inte straffas, utan där man får försöka, men där man också tar ansvar själv när det blir galet, så att det inte är fri åkning och gör vad du vill, utan det är en kultur som måste byggas upp ganska noggrant.
Och den kulturen tycker jag tycker vår ÖB Mikael Bydén, Sveriges bästa chef, välförtjänt, jag tror att det är. Han beskriver, vi har uppdragstaktiken som är liksom att vi styr med den här riktningen, det stora, väldigt lite styrning exakt hur det ska till, men det är ditåt vi ska. På andra sidan, ur en medarbetarperspektiv, har vi ansvarskulturen. Alltså att vi får ett stort ansvar, vi måste ta det. Och för att det där ska funka, så mellanliggande kittet där, det är tilliten. Mm. Så tilliten måste vara etablerad. Vilket gör att har vi en etablerad tillit, när det väl blir en snabb incident, när det inte finns läge att rösta eller göra någonting, utan det är ett snabbt hot eller en snabb incident, då är det inga problem när någon tar befälet och säger, nu ska vi göra så här. För alla vi vet att vi fungerar som ett system, så när det finns tid, då debatterar vi, då tar vi in massa aspekter, och när det inte finns tid, då agerar vi som en gemensam organism. Och jag tycker också Stanley McChrystal uttryckte det här bra, vad är ledarskap? Och istället för att hålla på att massa personliga egenskaper, hur gillar man rättvis eller så vidare, så sen att it's a complex system of relationships between leaders and followers in a particular context that provides meaning to its member. Jag tycker där har han fångat vad det handlar om. Någonstans outcome är syftet med. För annars, titta på alla andra checklister. Du får inte med Steve Jobs, du får inte med Elon Musk. De skulle ju vara diskvalificerade som chefer om man använder de traditionella checklisterna hur en chef ska vara. Men det är ju utkomsten av verksamheten som är det viktiga. Och i vårt fall, vi ska försvara Sverige.
Men haka på det med tilliten, för det är lätt hänt att det blir för tillit mellan människor. Ni var inne på det här med att det är viktigt i relationer med människor, och det är ju superviktigt att jag kan lita på Johan, jag kan lita på mig och så vidare. Men så måste man också lita på sin materiel, sin utrustning. Håller de här grejerna? Håller den här bron jag ska över den? Jag måste lita på att det finns ett stöd för mig. Om det går dåligt, får jag hjälp då? Har jag lagligt stöd? Har jag tillit till samhällssystemet när jag vågar göra det här? Så att det blir så många fler saker. Så att även om jag litar på Johan fullt ut, men jag inte litar på min lastbil, mitt vapen eller på mina mandat, ja, då börjar det fallera. För då börjar jag backa hem till mig själv. Jag vill ju skydda mig själv. Min största drivkraft sannolikt, va? Att skydda mig själv från allt ont och mina närmsta också. Så att den där tilliten spänner över så mycket mer. Vi hade alltid en punkt för länge sedan i försvaret, det hette ledarskap i det materiellområdet. Jag alltid undrar, vad betyder det? Det är helt obegripligt om man ska vara ledare över lastbil. Men jag förstod nog på senare år att det handlar ju om att skapa tillit till våra grejer och att våga lita på att det faktiskt fungerar. Men där ligger ju också system och ja, hela vårt samhällssystem ligger ju i den tilliten. Så att det är liksom hela kittet där. Ja, det var mitt inlägg med tillit där. Det är inte bara att lita på Johan och mig, utan också lita på oss.
Men den där var också någonting jätteintressant, och jag tror att för de allra flesta av våra lyssnare är också någonting som är nytt. Mm. Man pratar inte så ofta om sådana saker. Inom vissa grenar och sociokrasi så börjar man fundera mer och mer på det, att man säger att helheten i hela systemet är också alla materiella saker som också måste finnas med. Att det handlar inte bara om människor, relationen till människor, utan den relationen till, som du säger, till kommer den här bro att hålla om jag går över eller kommer det hända något annat. Där är det kanske de enda som börjar prata om det.
Mm. Hur många kan vi gå på bron samtidigt då?
Jag tar ett exempel, nu ska jag inte hänga ut organisationen här, för det finns fler, men jag tar ett exempel där jag som militär har kommit in i en insats där varit många myndigheter inblandade. Och då vill myndighet A inte prata med myndighet B, utan B är istället, för de litar inte på varandra när det gäller hantering av sekretessinformation eller när det gäller bara att kunna leverera effekt. Och då har de gått via mig som militär, som är lite ofarlig i den civila kontexten. Det vill säga, vi har inte så mycket stakes där liksom. Vi konkurrerar inte om samma medel och resurser. Och så ber man mig, och det förvånade mig ganska mycket, att man inte hade den. Det var en bristen på tillit mellan organisationer i kanske lite väl överraskande många områden, måste jag säga. Och det är inte bara mellan två, det är flera organisationer.
Jag tror det beror på, kan det vara någon typ av makt som beror på, eller beror någonting annat, eller misstroende, eller vad tror du?
Jag tror att det är makt. Jag tror att det har att göra också med att man har olika organisationskulturer. Man har liksom valt att definiera sina uppdrag på så olika sätt. Vi kan ta Säpo och polisen, och nu ska jag inte tala för dem, utan jag tar för mina erfarenheter i möten med dem. Där Säpo är mycket, väldigt noggrant såklart kring sekretessfrågor och är mycket mer slutna. Medan polisen ska säga, är en öppen organisation, de ska ju möta människor och samtal och skapa dialoger. Mm. Där krockar det ibland kanske lite i synen på sekretess. Inte rent operativt förmodligen, men rent kulturellt ligger en annan anda. Vilket gör att man åtminstone måste tänka sig lite för hur man hanterar det. Och båda är superproffs, båda är jätteduktiga och rätt, men där finns det ju alltid en viss friktion. Jag tror MSB råkar lite väl ofta ut för det där, kanske bristande tillit från andra organisationer. Och det är ju inte för att de är dåliga, de är jättebra. Men de har ju inte de mandaten som kanske människor i gemen önskar att de hade eller tror att de har. Och då blir det också en tillitsproblematik som är lite orättvis, men man hamnar där i.
Ja. Och rättvis, alltså tillit är ju inte minst med Louise Bringselius och tillitsdelegationerna är ju i ropet nu. Men tillit är också inte något man trycker på en knapp, Utan det är något som kommer mellan människor och relationer. Och liksom om vi utgår då från det agila manifestet, så tror jag den första av de här fyra principerna är att people and interactions over processes and tools. Och det är mellan myndigheter, även inom myndigheter, det är väldigt mycket process och SAP-system, att det går i datan, så att säga, istället för att träffas och diskutera. Och det är först när vi träffas och diskuterar som vi bygger tillit. Och det har jag också upplevt när jag jobbar internationellt, att det blir en helt annan sak när man sitter där internationellt och kanske till och med går och tar en öl på kvällen, vilket vi tydligen inte får nu för tiden. Men liksom då bygger man tilliten, där bygger man relationerna, det här informella nätverket som man sen inte vet när man kommer behöva, men rätt som det händer någonting så du behöver det nätverket, och då går det rätt smidigt. Och det är det, precis som vi tränar våra studerande, att hela tiden träna beslutsfattande och planering, tror jag också vi måste träna en samma övning mellan de aktörerna som vi tror kan vara med, så att vi lär känna varandra på riktigt. Inte sitta i varsin byggnad och skicka mejl till varandra. Det bygger inte tillit.
Ni har touchat väldigt mycket på beslutsfattande där. Jag tycker, hur tänker ni åt beslutsfattande?
Alltså, jag skrattar för beslutsfattande är sådär. Det är ju en helt egen liksom bransch. Det kan vi prata hur mycket som helst om. Men om man tänker sig, kanske vi har varit modiga att sticka ut där, kanske tre huvudområden kanske. Dels det formella. Alltså för att kunna fatta beslut måste ha någon slags mandat. Du kan fatta beslut utan mandat med, men det kanske inte betyder så mycket. Så vi måste ha någon slags mandat. Och de måste vara legitima, även liksom uppfattas som legitima. Så om jag säger någonting så måste folk tro på att jag även har rätt att göra det. Sen har vi processen, alltså att fatta beslut, ledningsprocessen. Att vi behöver liksom information, vi behöver orientera oss, bearbeta det här och skapa inriktning och samordning. Det är ju själva processen där. Och sen så har vi den kognitiva biten. Alltså vad händer i mitt huvud och i samspel med andra människor? Hur jag uppfattar en situation? Förstår jag vad som händer? Har jag resurser att göra någonting åt det? Vill jag göra någonting åt det? Och utifrån mina olika liksom bias då, eller det som påverkar mig, kan jag måste kunna fatta beslut utan att liksom falla för stereotyper eller falla för mina upplevelser som gällde förut, men kanske inte den här situationen. Så att mentala modeller kommer ju påverka mig väldigt mycket, egna erfarenheter och mina egna viljor förstås. Jag har ju massa egna härliga agendor, öppna eller dolda. Så att en formell del med mandat som kan vara rätt stökig ibland, i alla fall i myndighets-Sverige och även utomlands vet vi, det är ganska likt. Det kan vara processen att komma fram till ett beslut med olika liksom, aktiviteter. Och sen det kognitiva hos oss själva som påverkas av väldigt mycket hur jobbiga faktorer hit och dit. Så att om man ska prata så grovt om det. Själv tror jag väl att vi hamnar väldigt mycket i Kahnemans liksom, system 1. Vi fattar väldigt mycket, och det vet jag att det går till så också förstås, det är det hans forskning går ut på. Vi fattar väldigt mycket liksom, magkänslebeslut eller det vi har gjort förut och så vidare. Och vi har lite svårt att backa ut i system 2, det analytiska, för att skapa lite nya perspektiv på det. Och det är väl det där vi måste jobba med så mycket vi bara orkar. Att ramla ut i det analytiska lite mer i alla fall. Dock inte för mycket förstås.
Sen finns det väl olika typer av beslut. Vi har de här operativa här och nu, och vi har de kanske strategiska, vi har de taktiska. Liksom, det är olika tidsperspektiv på dem och sånt. Som...
Ja, men det är precis att ta beslut i steget. Pratar man ju om, jag pratar med en forskare här som tittar på fotbollsspelare och så vidare, att man har de här väldigt närvarande, väldigt hög spatial förmåga att kunna fatta beslut precis här och nu, bara i stunden. Som ligger, det verkar vara lite olika till lags och till mans och så där. Sen har vi det, vad händer om en timme? När jag har fattat mitt beslut och gjort något, agerat, vad händer då? Vad händer om en dag? Vad händer om två dagar? Vad händer om en månad? Ta de här terrordåden som exempel, så är ju räddningstjänsten och ambulansens jobb över, relativt på några timmar är det över på Drottninggatan för deras del. Då pratar jag om insatsen som att bearbeta saker efteråt och så vidare såklart. Polisen är på ett sätt över tidigt, men måste sedan fortsätta, då är det ju förundersökningar och så vidare. Så har ni kommunerna, sjukvården, det kan ju röra sig om år. Det är bara att titta på Utöja nu till exempel, där man än idag, det är väl 10 år, man måste väl säga, det var länge sedan i alla fall här nu, som man fortfarande pratar om monumentet. Så det lever kvar väldigt länge en händelse och de beslut man fattar kring det. Även fast man inte är politiker, för där kan det vara ganska långsiktigt. Så att det är liksom att kunna se konsekvenserna av sina beslut på lång sikt också. Och hela det spannet måste man vara medveten om. På ganska långt ner på nivå. I alla fall om man ska självsynkronisera långt ut så att säga, så måste man faktiskt ha den förståelsen. Vad händer bortanför mitt agerande här nu på längre sikt? Man skulle ta ansvaret då, i alla fall.
På vilket sätt tränas ni på att fatta beslut?
Ja, jag skulle vilja backa lite grann om vi går tillbaka till ledning och ledarskap. Och att och ett sätt att kanske gå mot det mer progressiva, det är att också att vi bryter ifrån både ledning och ledarskap som en absolut koppling till en person. Att vi tittar mer på det funktionsbaserat. Och då kan man säga att ledningen, den syftar till att ett inrikta, jag pratade om kompassriktningen tidigare, i den där riktningen ska vi. Och den andra funktionen är att samordna, så den här stora mängden människor och organisationer, att man går någorlunda i samma riktning. Och där tycker jag också det harmoniserar med det han, ledarskapskonsulten Stefan Söderfjell heter han väl. Han pratar om att ledarskap handlar om att tydliggöra, alltså att få förståelse för vart man är på väg. Och sen att påverka, det vill säga att påverka vart människorna är. Och där har väl command and control, att det handlar mer om att visa riktningen och ha en väldigt sensor. Är vi alla på väg i den riktningen? Om man inte är på väg i den riktningen, vad måste vi justera i ledningssystemet? Vad måste vi justera i ledarskapet för att få det att gå ditåt? Och sen som vi var inne på tidigare, att beslut måste ju tas. Det är så bred verksamhet, så många domäner som måste samverka i samma riktning. Men man det finns ingenstans i en organisation där all kunskap finns. Och då måste ju väldigt stort mandat finnas på platsen. Så ska man behöva förstå inriktningen. Vad betyder det för mig? Vad betyder det för mitt team? Vad betyder det för min profession? Och hjälpa till att komma i den riktningen. Och på det sättet så skulle jag säga att beslutsfattande handlar mer om centraliserad koordinering och decentraliserat beslutsfattande. För det är där också att om beslutet tas på en nivå som beslutet är för detaljerat i förhållande till kunskapen, då sitter ju ansvaret kvar hos den som har fattat beslutet. Och man vill att ansvaret ska vara så nära utförarna som möjligt så de får ett ägandeskap för det. För att om jag har varit chef och talat om för mina medarbetare, vilket jag tyvärr för många gånger har gjort, hur de ska göra någonting. Jag behöver inte mer än stänga dörren så gör de på det sättet de själva vill. Men om jag säger, det här ska vi åstadkomma, jag har full tillit till att ni fixar det, inklusive lönesättning som jag testade någon gång. Det tog bara en kvart för dem att sätta lönesättning på hela avdelningen. Det som för mig hade tagit flera dagar att få jämka det. Alltså så att det med tilliten, med ansvaret man lämnar över, så får du ett ägandeskap. Och det är det som är kraften i organisationen och det är det som är stabiliteten i besluten. Annars kan man ju vill bara att jag ska misslyckas för att jag har lagt mig i ett för detaljerat beslut som jag inte begrep något om men inte hade förutsättningar och göra något med.
Ja, du frågar hur vi tränar på det. Och för att koppla till, för att nå dit som Johan beskriver där, för det är dit vi vill ju. Att liksom man ska vara självständigt tänkande, man ska komma på hög nivå och kunna i vissa inriktningar så ska få kunna fatta besluten. Så ska jag säga att vi börjar ganska tidigt i, så att säga, i professionen där, att soldater måste tänka inom sin kunskap, välja på så enkla saker, ska jag gå till höger eller vänster om det här trädet. Men sen är det mer metodiskt, så att man har metoder för hela tiden. Vi kallar det något som heter OBO, orientering, beslut, order. Man tränar på gruppchefsnivå och lägre att ja, orientera, det här är situationen, vad vet vi mer? Försöka få information, alla bidrar till informationen. Okej, beslut, då gör vi så här. Det är mitt förslag, någon som har invändningar eller idéer kring det. Okej, order, pang. Och det där fortsätter hela vägen upp i, liksom, på olika nivåer. Blir lite mer avancerat kanske, vilka punkter man tittar på så man inte missar någonting. Men där försöker man liksom föda en idé från början, att man ska bidra med information, med förslag, med initiativ för att på bästa sätt kunna fatta det beslut som gagnar just vårt uppdrag eller uppgiften man har då. Sen är det ju så att folk använder kanske där ibland lite väl hierarkiskt, den negativa sidan då, det vill säga att man ska, åh, jag får makt, jag ska bestämma någonting, och så missar man att ta in liksom medarbetarnas idéer och den liksom nyfikenheten och kraften som finns i det. Och det är en fälla man kan falla i förstås. Men att hitta en sån, så man bygger upp själva kulturen helt enkelt, att försöka få det här, jag är med, jag fattar, jag måste veta mer och då vill jag veta mer, så här kan jag bidra. Det är dit man ska ta allting.
Och det är ju nyckeln, inte minst alltså, i och med att det är en försvarsmakt som gentemot de antagonister och hinder försöker försvara Sverige mot, så är vi ju små. Och då har vi inte råd att försumma den kraften som finns hos varenda individ, utan vi måste få ut det maximala hos varje individ. Och då får aldrig finnas en rädsla, en ängslighet för att man kan göra fel. Och vår ÖB brukar ju prata om att vi har inte en förlåtande kultur utan en förstående kultur. Och det betyder att man, så länge man gör någonting utifrån sin bästa kunskap, och det är det beslutsfattande handlar om, alltså Kahneman, men Herbert Simon, satisfying. Men det här jag vet just nu, utifrån det jag vet just nu, så tror jag det här är bäst att göra. Sen kanske det blev fel. Och då får vi lära oss av det och justera. Men om vi är rädd för att det ska bli fel den en gången av 10, då får vi inte de där 9 andra gångerna när det gav ett initiativ av liten kraft fick mycket effekt. Och det är det vi måste lära oss att hantera. Men också, det där är ett tvegat svärd, för att alla skriker, ja men jag vill ha mer autonomi, jag vill ha mer självbestämmande, för att i nästa stund sitta på ett socialt media och skicka hatmejl och avgå till höga chefer och direktörer för att man har gjort något fel utan att det är korruptivt eller att man har gjort det utifrån sitt perspektiv. Men då ska en person bära hela hundhuvudet. Och vi har det sättet att hantera våra ledare. Hur kan vi då förvänta oss att våra ledare ska ge mandat längre ner? Mm. Om vi nästa hugger huvudet av dem i nästa sekund. Så där tycker jag att det är systemiskt även där. Vi måste förstå båda sidorna och båda perspektiven. Annars får vi en haltande diskussion och dialog.
Mm. Ja, absolut, absolut. Och där kommer det in den där att även om du säger då att kanske inom organisationen, inom är att ni kan ha den där förståelse för att det kan bli fel, men att man har gjort det bästa baserat på den kunskap man hade just för tillfället och det man trodde och så vidare. Och det är okej. Men att organisationen är inte isolerad, man är en del av någonting annat. Och den där annat är det ute i samhället, så finns det kanske ett annat sätt att se på ledare. Och många är fasta i en annan, verket en annan mindset, när man verkligen ser att nej, men vem är ansvarig, vem är den där chefen som ska bära ansvar. Så det är klart det blir då en ambiguitet där i att organisationen vill vara på ett visst sätt men verka i ett samhälle där det många är kvar i det gamla sättet att se.
Ja, men sen tror jag kanske också, jag forskar ju på, min avhandling avhandlar lojaliteter och lojalitetsdilemman. Och då har jag intervjuat flera av våra höga generaler, jag har mätt på officerare och soldater i utlandsstyrkan och så vidare, tittat vad som kanske kolliderar lite. Och det tror jag är gamla sanningar nämligen som ligger där, oavsett liksom olika paradigm där. Och pratar med de här generalerna vid intervjun och så frågar jag, vad ska man vara mest lojal mot? Och då säger man, men det är uppgiften, Torbjörn, det är det som är det hela. När diskussionen dras lite längre så inser jag att oj, det går ju inte. Jag måste ha mina värderingar också. Jag kan inte börja begå liksom, krigsbrott och saker och ting bara för att lösa en uppgift. Jag lyder bara order. Den är ju liksom lite, den är ju väl utklarad folkrättsligt, att det håller inte. Och sen så har jag min familj, så har jag min karriär. Jag har ju väldigt mycket jag måste ta i beaktande när jag fattar mina beslut. Mm. Alltså, oj då, vänta nu, ska jag åka ut och anställa familjen hemma? Ska jag lyda den här orden som jag vet kommer bli bra för mig? För min chef kommer tycka om mig, men det kommer inte bli så bra för mina soldater eller för lokalbefolkningen här, eller vice versa. Så det finns ju väldigt mycket som pågår i oss här med när vi ska fatta de här besluten. Mm. Och där tillbaka till organisationerna och till samhällskontraktet kanske egentligen. Vad är det vi ska fostra liksom för, eller skapa för kultur snarare? Fostra låter ju konstigt. Men vad ska vi skapa för kultur som gör att vi faktiskt vågar ta av beslut utan att bli rädda att bli uthängda som Johan beskriver här. Men också utan att vara för egocentriska, för vi kommer nästan alltid backa till det egocentriska vi människor. Det är lite what's in it for me i de flesta fall. Sannolikt. Det går säkert att utmana det påståendet, men vi hamnar ofta där. Så hur skapar vi en sån känsla? Jag tror att den krävs mer och mer i hela samhället. Ju fler vi blir, ju knappare resurser är, större problem vi har. Alltså, vi måste nog skapa tydligare och tydligare kanske just samhällskontrakt eller kultur där vi tar det här ansvaret själva. Utan att man ska hängas upp liksom i sociala medier och behöva skämmas om det går fel.
Nej, men det är jätteviktigt. Alltså, vi är, som du säger, vi är alla människor och vi agerar som individer. Vi tänker med alla vår ryggsäck och allting vi har med oss när vi tar beslut. Det finns ju där. Sen är det ju så, det är också vi framhäver väldigt mycket nu, att ingen organisation är autonom. Det betyder att det finns en del av en större sammanhang. Mm. Alltså, vårt samhälle, vår jord, vår planet, allting hänger ihop. Så vi kan ju aldrig göra någonting som inte... Allting vi gör har ju en konsekvens någon annanstans. Så jag tror att de menar den här synen att vi måste se kanske kulturen, kontraktet.
Men vi kan ta en anekdot, vill ni? Jag kan ta en kort sån om ni vill, kopplat till stereotyper. I och med Västmanlandsbränderna 2014 till exempel så hade vi ju italiensk och franskt brandflyg. Det var första gången som det kom till Sverige där. Superproffs, de jobbar bara med det här egentligen hemma i sina länder och numera i hela EU. De kom och hjälpte oss, vi hade väldigt dålig koll på hur man använder med flyg överhuvudtaget. Efter några dagar så får jag en fråga om vi ska begära att få behålla de här brandflygen längre än vad vi gör, för de skulle återgå annars. Jag hade ingen uppfattning om det, så självklart frågade den staben vi har som är massa experter, räddningstjänst, polis, länsstyrelser, alla möjliga. Vad gör vi? Och då kommenterar man väl att ja, men hur mycket nytta, de har gjort jättemycket nytta, men hur mycket nytta gör de nu? För om vi ber dem släcka i norra sektorn så släcker de i södra. Och behöver de släcka i västra, släcker de i östra. Så skrattar alla lite, så här, ja, italienare och fransmän, ha, ha, ha. Ah, det är kanske bra vi har kvar dem då. I något lite tillfälligt blixt av ingivelse så frågar jag, har vi frågat dem varför de gör så? För de var nämligen inte på samma plats som vi var. De var på Västerås flygplats, visat upp i Ramnäs i skogen där. Och alla tittar ju bara och skäms lite. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Så vi tar dit dem och de berättar att nej, men vi släpper bara vatten på öppen låga. Aldrig på glödbränder, för då blir det värre. Och vi hade bara glödbränder. Så de var ju superproffsen. Och vi hade ju noll koll. Nu raljerar jag lite. Jag hade varit noll koll som militär på det där. Och vi höll på att begära resurser för länge som behövdes nere i Europa för att vi inte visste. Och vi inte frågade de som var experter. Vi hade stereotyper. Jaha, räddningstjänst, jag har fransmän, jag har italienare. Och så höll vi nästan på att låsa upp en resurs i en vecka till som behövdes på helt viktigare platser. För de gjorde ingen nytta av oss längre. Man hade gjort en superinsats innan. Och det där är så lätt hänt. När man är så lite självgod kanske. Vi är bra i Sverige och så vidare. Och de andra vet nog inte. Och så sitter vi där och är jätteamatörer. Och försöker leka duktiga. Så det här återigen, få delaktigheten och lyssna och vara nyfiken och undra. Istället för att prata bakom ryggen och sådär och vad det är för något.
Det är egentligen som kan. Vem kan? Vem vet?
Nej. Tillsammans vet vi kanske, och det är därför vi måste fråga liksom, våga precis. Vara nyfikna. Tystnad är det farligaste som finns, är det? Även om det sker i grupp då. Ja, en anekdot.
Ja, och det där är väldigt vanligt dilemma, både i styrelse och i grupper. Men det har haft stort nöje att när jag utbildar på agila arbetssätt så brukar jag ta fram för ett team skarp data då, med en graf hur det har gått för teamet, vad de har levererat och var de ligger. Och sen gör en gruppuppgift att de får lista ut hur kommer det se ut nästa vecka. Och så finns det alltid någon med i teamet. Jag säger, jag har varit med i teamet, så är det någon som funderar någonting ute i det som står i grafen så kan ni gärna kontakta mig. Och det spelar ingen roll vart du kommer ifrån, utan man sitter där i sin grupp och så håller man på det vi brukar säga, killgissa. Man har grafer, man har närvaro, det var någon som var sjuk och så försöker man gissa. Istället för att gå ut och fråga teamet eller fråga mig som erbjuder. Gå ut i verkligheten, alltså det är alltså gamba, go out and see. Alltså vad i produktionen, förstå, sitt inte på ett styrelserum och killgissa. Så fort man inte vet, så fort man börjar spekulera att ha någon som flaggar där. Vänta, nu vet vi inte, nu bygger vi en gissning. För börjar man bygga gissning på gissning, då bygger du snabbt en osäkerhet. Och du kan, det enda du är säker på efter 5 sådana gissningar att det kommer inte att bli så. Och där tror jag vi måste bli allt mycket bättre. Gå ut och prata med dem, precis som Tor är inne på. Gå och prata med italienare. Är det något som verkar konstigt, sitt inte och spekulera. Gå ut och fråga.
Mm. Om ni skulle ge råd till en organisation som vill jobba och förbättra och utveckla sitt ledarskap, vad skulle ni då vilja säga för ge för råd?
Jag kan börja om du vill. Ja, men jag ska säga, jag tror mycket på att bygga upp en klok liksom, kultur kring hur man organiserar sig, hur man fattar beslut och jobbar tillsammans. Jag tror inte på quick fixes, jag tror inte på att nu prövar vi något nytt, nu tar vi en new public management 2, eller 3, eller 4, eller för all del med en annan nytt härligt paradigm. Det finns ungefär 150 olika ledarskapsparadigm tror jag när jag skrev om det för inte så länge sedan. Där, så att det finns för mycket att välja på. Utan bestämmer, vad är det vi vill åstadkomma för någonting? Är alla med på det? Förstår ni vad vi ska göra för någonting? Och sen hur når vi dit? Och det måste liksom vara en äkta delaktighet. Ibland så är delaktighet också ett buzzword. Och så lurar man folk att tro att de är delaktiga. Fast de inte är det. Det kanske inte behövs heller. Det kanske är jätteautomatiserade processer. Då blir det bara en chimär att prata delaktigheten. Så tänk till innan. Vad ska vi ha för ledningsfilosofi? Hela vägen. Och tänk, köp inte konsultpratat rakt av. Utan tänk på riktigt. Vad är det ni vill åstadkomma? Och vilka måste vi kanske göra det med? Är det andra vi måste prata med? Pratar vi statligt och kommunalt så är det väldigt mycket hela samhällsapparaten. Vad gör de andra då? Hur får vi det funka med dem? Så att bygga upp den här liksom grunden, kulturen av delaktigheten, nyfikenheten, ansvaret. Och det är det positiva ansvaret. Det låter jobbigt med ansvar också, men det är vilja att ta det ansvaret. Utan att det innebär att du ska vara chef eller få någon särskild status, utan det vi gör det tillsammans liksom.
Ja, men, och jag håller fullständigt med och på det sättet tycker jag det är bättre att rita organisationen om man har något mot hierarkierna, utan det, så gjorde det åtminstone i förra organisationen jag var chef. Jag vände på det så att den gick på horisontalen istället för vertikalen. Och det är ju det handlar om, att inrikta och förtydliga, alltså att gå runt och intervjua. Har medarbetarna, har teamet, har alla koll på vart är vi på väg? Och kan man inte svara på det, ja då kommer kontrollen in. Okej, vad är det för fel i ledningssystemet? Varför vet man inte det? Och vad behöver vi göra då? Har vi en otydlig riktning vart vi är på väg? Har vi en otydligt sätt att översätta det, vad det betyder för de olika individerna, de olika teamen, de olika professionerna? Då är det ju där. Så titta inte och fundera på hur du ska vara fräckaste ledaren eller ha någon slags karaoke på nästa sammanträff eller åka och göra några lekar som är frånkopplat din verksamhet, utan utgå från verksamheten. Skapa liksom den här why-et som Simon Sinek pratar om. Varför finns vi till? Och vad betyder det för oss och våra team? Och det är ledningen och ledarskapets funktion att förmedla det.
Mm. Nej, men det är precis så vi ser också det, att det finns många organisationer som säger att okej, då ska vi göra den där jättestora förändringar, och så säger okej, då är vi i lansering 3.0 av vår organisation, utan att ha jobbat med de grundläggande saker, och det är just den där att veta varför finns vi till, vad är vi på väg, men att se till att alla i organisationen kan relatera till sig själva, vad betyder det för dem i det dagliga arbetet, den där nya. Och tyvärr har vi sett också då mer i Sverige än i andra länder faktiskt, att det går en trend att många vill kalla sig att ja, vi jobbar med till, eller vi jobbar enligt självorganiserat och så vidare. Men det man inte ens har tagit de första stegen, men det blir också som ett sätt att marknadsföra sig, att säga och börja använda sådana ord utan att förstå vad det betyder. Sen finns det också andra aspekter som är jätteviktiga. Det är att alla måste förstå att kommunikationerna kommunicerar det, varför vi finns eller var vi är på väg. Det måste kommuniceras på ett sätt som alla i organisationen kan förstå det. Och det är inte alltid det görs. Jag menar, bara för att man har ett möte och man berättar för alla eller finns det på en intranet och så. Det betyder inte att alla kan göra en bra tolkning vad betyder det för mig. Så att, är det någonting där ni jobbar med?
Ja.
Att hjälpa alla att förstå.
Ja, och det finns ju någonting med kommunikation, att du måste göra det minst 6 gånger, helst på olika sätt för att det ska gå in. Och det handlar inte om att man är trög, utan man har stor organisation, en stor variation på hur man tillgodogör sig information, och det finns också stor variation på hur vi pedagogiskt förmedlar den. Och det upplevde jag särskilt problematiskt när jag hade en enhet utspridd på 4 ställen i Sverige, och i godan ro så uppfattades budskapet på ett tydligt sätt, upplevde jag när jag var där eller när jag var i Stockholm, för att sen 3 veckor senare komma tillbaka och upplevt att här har vi krismöten om något som jag uttryckte, och istället för kortsluta det där och då. Så att hela tiden ett ledarskap, en ledningsfunktion som skapar det, och får feedback. Alltså, går det hem, rör vi oss det hållet? Och att det är inte att kontrollera, utan det är kommunikationen som är ledarskapet. Att organisationen, vi ska ju åstadkomma något tillsammans. Och de som inte jobbar direkt med att åstadkomma, producera eller kratta vägen eller försvara ett visst område, det enda deras uppgift är att se till att det går så lätt som möjligt för de som ska göra det. Så att det är där vi har, antingen är du i operations eller så servar du de som är operations, och då spelar det ingen roll om jag fyller på kaffet i maskinen eller är högchef. Det är en service, det är en underfunktion till operations, och det tror jag är en förståelse som är viktig att ha, för utan operations kan vi alla, oavsett chefer eller kaffepåfyllare, gå hem.
Mm-hmm. Ja, men det vill man kunna bidra. Vi hade ett projekt vi skulle åka till Kosovo med ett skyttekompani, helt enkelt, som jag var chef över för flera år sedan. Och då hade vi en målsättning att få med så många, det var värnpliktiga då, det var en paus på det ett tag, men det är tillbaka igen. Få så många att frivilligt söka till utlandstjänst som möjligt, för det var helt frivilligt då. Bland soldaterna, inte vi officerare, vi var tvingade, men inte övriga. Och då tänkte jag, hur gör vi det här? Och vi måste skapa tillit på max 3 månader, för det var då de skulle söka från det de rycker in. Och 3 månader måste de känna sån tillit att de började åka till en konfliktzon med oss. Och då kommer vi fram till att de måste handla och de ska se att vi är människor, att vi är öppna med varandra. Så vi sa tidigt, apropå hierarkier, att nej, men jag var ju chef där, att bara, nej, vi pratar varandra med förnamn inför varandra. Vi vågar öppet konfrontera och kritisera varandra, men vi måste vara föredömliga. Så vi gör det liksom väldigt konstruktivt. Men vi är ärliga med när vi gör fel och när vi gör rätt och berömmer också. Och det där gör vi inför soldaterna. Och det där har varit lite så här, det ska man inte göra egentligen om man ska visa, om man ska bygga någon grej kring sig själv där. Och det där gjorde vi redan från början. Och ville att soldaterna var med på alla våra utvärderingar. Ville att liksom, den som ville säga någonting fick göra det. Det var inte så här mysgull och vad tänker du? Utan det var verkligen bara, men okej, för att det här ska bli bättre. För att vi inte ska få fler skadade när vi övade då. Alltså inte riktigt skadade, men när vi övar så får man ju simulerade skador då. Hur ska vi göra då? Vad hände där borta? Så försökte vi lära varandra. Och det där tror vi skapar enorm tillit. Vi hade alltså 95% som sökte de här tjänsterna efter 3 månader. Och vi tog med huvuddelen av dem vi kunde ta med sen när vi väl åkte iväg. Och vi tror att det där berodde på att vi var väldigt öppna. Vi var väldigt personliga. Inte för den skull mysiga och härliga. Utan vi var bara väldigt visa. Det här är det ni får. Det här är vi. Och vi har våra brister och svagheter och då vågar de också göra det. Och när man tittade på dem efteråt, väldigt många blev officerare, många blev soldater sen, och det var när jag tror vi skapade den här delaktigheten. Okej, hur kan jag bidra? Jag har också en idé, jag vågar säga det till majoren här eller till kaptenen, och vice versa. Och det där måste man våga släppa gamla fördomar om, i vårt fall, hårda militärer, för det kan vi vara också. Vi kunde också växla. Mitt under där, det var en major, det var order, pang, och så gjorde man det. Återigen det här spannet.
Precis, och det du säger nu, Torbjörn, det är ju hur vi återför kontrolldelen i command och kontroll. Alltså kontrollen, ja, är ju 95% hänger med oss. 95% har tillit. Okej, vi kan gå mot 100, men vi ligger ganska bra till. Hade det varit 70%, ja, då är det en feed, då är kontrolldelen en feedback. Okej, vår ledning funkar inte bra, vi måste justera något. Vi måste få upp siffrorna rätt snabbt, för det här duger inte.
Beskriver ni också liksom, hur bygger man en kultur som fungerar och blir effektiv, som människor delar, får känna delaktighet i. Alicia, du hade en tanke där. Liksom.
Ja, vi har samtalat nu om ganska många saker då, som har ett visst förhållande till ledarskap, eller en koppling till både organisering och ledarskap. Vi har pratat om den centraliserad koordinering med en decentraliserad beslutfattande, om att våga, om att skapa tillit och hur man jobbar med den här att skapa en organisation, om olika sätt att fatta beslut beroende på i vilken kontext man är och så vidare. Men nu undrar vi lite grann, hur ser ni den här utveckling och allting som har skett under senare tiden när det gäller ledarskap? Men framförallt, hur ser ni det som ni praktiserar och den resan som ni har gjort, hur kan andra organisationer använda sig av den kunskap?
Ja, de skulle kunna gå utbildning på Försvarshögskolan.
Ja, det kan det vara.
Nej, men jag kan tänka så här kanske. Och nu utgår jag från mitt perspektiv, där man har jobbat mycket både militärt men också mycket med andra myndigheter då. Jag har nämnt innan där, men det är så min bakgrund där i. Jag tror att jag uppfattar väldigt många chefer och medarbetare i organisationen har kanske inte en grundläggande kunskap om människan. Alltså hur fungerar vi som individer? Hur vi hanterar stress? Man kanske inte grundläggande kunskap om organisationer, om alla varianter det finns att tänka organisera sig på. Man har kanske lite stereotypa bilder av vad ledning är eller vad ledarskap är. Kanske skiljer dem för mycket ibland och så vidare. Och jag tror att en generell kunskapsökning kring det med så brett perspektiv som möjligt, så man inte låser sig i en viss riktning, det tror jag man ska försöka liksom att nå. Det bästa är nog att gå så organiserade utbildningar som möjligt och med risk att få hela konsult-Sverige emot mig, det menar jag inte så riktigt, men man kanske ska ta lite mer bredd än bara konsultföreläsningar. I så fall kanske bygga ihop en samlad sån. när vi själva bygger upp utbildningen här i vårt civila mastersprogram där, så försöker vi ha ett individuellt perspektiv, ett gruppperspektiv, ett organisatoriskt perspektiv och ett interorganisatoriskt perspektiv. Och sen försöker vi få en syntes i slutet där man ser, okej, hur hänger allt det här ihop nu då? Hur funkar individen när det är två organisationer som jobbar med varandra? Hur funkar man inuti? Man måste liksom återigen bredda det intellektuella spannet, alltså tänkandet kring det hos sig själv. Det är dit man ska gå. Och sen som vi sa i början också, att vad är det egentligen vi ska åstadkomma i vår organisation? Ibland så fastnar vi lite för mycket i att vi ska leva upp till så mycket olika värderingar hit och dit som är självklara. Men vad är kärnvärden hos er då? Vad är det ni ska leverera för någonting? Hur gör vi det bäst? Och så att folk mår bra såklart. Liksom det, ja, det blev lite fluffigt det där, men jag tror att bredda kunskapen, det är jätteviktigt. Och många blir kanske chefer eller få projektansvar utan att kanske riktigt ha förutsättningarna för det. Alltså ha lite en portfölj med sig med kunskap. Men hur leder vi andra människor nu då? Hur får jag ut så mycket som möjligt till mina medarbetare så att de är glada och nyfikna och kreativa?
Mm. Jag pratade om gym tidigare. Jag tror alla, inte bara de studerande, vi lärare men också medarbetare, chefer, måste träna sig på att vara det osäkra. Mm. Det är väldigt obehagligt att inte veta vad som ska hända om en sekund eller ett år. Och vi hela tiden greppar, vi försöker hitta sanningen, försöker hitta någonting vi kan hänga upp oss på och sen planera utifrån det. För det känns stabilt, det känns som att det räcker att följa. Mm. Och det tror jag är en villfarelse som är felaktig. Och det ser jag även på Försvarshögskolan, att vi har kurser för hur man ska tänka kreativt. Men som en delkurs och sen går du tillbaka i någon mer linjär kurs där du ändå ska planera och det ska bli en plan med ett bra beslut och ett dåligt beslut som man ska föredra för en chef. Istället för att säga, man slutar utan någon plan alls, utan vi har gjort 10 iterationer och tänkt 10 olika fall, ingen plan. Vi har bara tränat oss i en kontext, vi har marinerat oss i en osäker kontext. Mm. Och genom att marinera sig, exempelvis i en internationell kontext, vad är kulturen där, hur tänker de, hur pratar de, vad är intressena, vad är drivkrafterna, finns det pengar, finns det inte pengar, vad har gjort att de har kommit hit? Och tänk, det är ju en massa olika scenarion. Så oavsett vad som händer när vi kommer i den kontexten så är vi bättre färdiga och agerar utifrån det. Istället för att vi har skapat den perfekta planen som just för tillfället känns trygg och stabil och ser skitsnygg ut och pedagogiskt framfört. Och så håller vi oss i den som ett räcke. Vi kan leda oss upp för hela trappen. Och det första som kommer hända är att vi går på näsan. För det kommer inte att bli som vi planerar. För planeringen är så mycket osäkerhet. Mm. I den komplexa världen måste vi lära oss att vara i det osäkra och agera därefter utan att bli supernervös och kunna slappna av i det för att agera på ett rationellt sätt.
Jag får baka på en kort på ytterligare anekdot här då, för att jag har varit med om den själv så det är hyfsat bekräftad det där. Och det att jag ledde ett projekt åt MSB tillsammans med räddningstjänsten i Stockholm och polisen i Stockholm och Socialstyrelsen som är lite annat kring att samordna sig vid pågående dödligt våld. Alltså motsvarande terror då alltså pågående dödligt våld i publik miljö. Vi har det här projektet, det pågår, och vi tittar hur vi ska organisera oss om någonting händer på skadeplats och bakre ledningsplatser och så vidare. Sen händer 7 april på Drottninggatan i det här projektet. Det händer. Vi har en workshop någon vecka efter det bara. Alla i rummet, inklusive jag själv, jag var inringd och mentorerade i räddningstjänsten under 7 april där. Vi kör ändå, sa vi. Nu har vi erfarenheten väldigt färskt i minne. Vi kör trots att det är jobbigt sådär. Och så kör vi ett nytt spel. Vi övar alltså, vi kör spel. Och på Drottninggatan så händer det så att polisen grupperar på slottet, som Johan sa. Räddningstjänsten nästan precis vid Åhlénshuset, väldigt nära skadeplatsen. Och ambulansen i bortre änden av Drottninggatan. Och kom fram, det var lite svårt att samordna sig. Och det såg vi tidigt. När vi kör det här spelet nu med ett ganska likt scenario. Det här är bara några dagar efter, inte ens en vecka. Så grupperar alla igen på olika platser fast det är ett spel och vi har gott om tid. Och alla inser, varför gör vi det här? Jo, därför att vi går till det sista säkra vi gjorde. Det är alltså det vi känner igen. Vi gör det vi känner igen hela tiden. För när det är förvattnet är stressigt och jobbigt. Så det vi gör är att öva på de här situationerna. Den här ovissheten som Johan är inne på. Vi måste nya scenarier. Vi måste ta tid att öva. Och det gjorde man sen med. Så räddningstjänsten i Stockholm med polisen och ambulansen övade och började få upp en slags möjlighet att självsynkronisera sig helt enkelt på skadeplatserna. De har gjort på fler ställen i landet här och det är ganska bra fart på det även om pandemin kommer lite mellan där nu. Men öva! B-nyckel. Och gärna på oväntade situationer. Och då får man igen argumentet, ja, men det är bara ni försvarsmakten som har råd med det och jag kan ha tid att göra det. Jaha, det kanske är det fel på då, som inte tar er råd eller tid att öva på det här. Det kanske är för få poliser, för få ambulansförare, för få människor på alla möjliga organisationer som ni inte kan öva. Ni kanske prioriterar fel. Sen vet vi att de har fullt upp på polis och sjukvård och allting, men för att de ska bli bättre måste de få möjlighet att öva på okända saker och hantera det. Och det kanske samhället måste ta lite höjd för.
Det kanske skapar mer, högre effektivitet om de tränar på att hantera det osäkra också. Så till slutändan så tjänar vi på det.
Jag skulle
de har inte så mycket att göra just nu här och nu, så de har inte tid att träna.
Nej, då räddar vi människor. Och det är ju inte polis och räddningstjänst, de är suveräna i dem. Men de behöver mer tid att få träna på det oväntat. För att kunna ha...
Det kanske också är någonting som man skulle dra till privata företag och så vidare, att kanske öva mer på att hantera osäkerhet och osäkra saker och det okända.
Och där har vi sett då att det du säger, Torbjörn, att helt plötsligt när man är där så försöker man gå tillbaka till det sista säkra man känner. Det är så vi ser att många företag, och vi har sett och analyserat då en hel del av dem som hade förflyttat sig ganska mycket in i det nya, att vara mycket mer decentralisera sig i sin beslutfattande och att mycket mer inkluderande av alla människor, och man lyssnar och man, ja, man var på väg att bli mycket mer så. Men så fort det blir någonting som händer ute på marknaden, att det blir en mycket hårdare en konkurrens där ute, eller osäkra ekonomiska, en ekonomisk läge som man inte vet vad som kommer att hända finansiellt eller någonting annat, då helt plötsligt så går man tillbaka till den där att bli mycket mer hierarkisk och centralisera beslutfattande igen, det som man hade tidigare centralisera, för det är det man känner till, det är det man vet och kan.
Det blir som en baseline.
Ja,
går vi tillbaka.
Då går man tillbaka. Och det är inte en eller två företag som vi har sett att göra det, utan vi har sett väldigt många, och vi har jobbat själva i ett par av sådana som vi tyckte okej, för någon gång 15-18 år sedan så var de ganska bra öppna och demokratiska i det sättet, eller väldigt progressiva. Tittar man på dem idag så är de inte det.
Men jag tror att som kanske Johan var inne på, försökte avbryta Johan ett par gånger, men att bygga tillit tar tid. Och byter man liksom arbetssätt för att implementera en ny kultur, så måste man vara kanske uthållig liksom, och hålla i tills tilliten byggs upp för det. Men också självklart vaken för feedbacken, som också nämnde här. Vänta, det här kanske inte passar för oss. Vi kanske inte ska göra så här. Så man måste ju våga backa också. Och då är det tillbaka till det här, vad sjutton är det vi ska åstadkomma? Vad är våra kärnvärden? Hur når vi bäst dit? Och där måste man helt enkelt koppla tillbaka till. Jag drar en kort till en lokal flygplats, regional flygplats i Sverige. Jag hade en utbildning i regional samverkan. Jag har också en utbildning ibland ute i landet sådär, inom ramen för Försvarshögskolan och länsstyrelserna. Och då pratade vi om kärnvärden. Och den här flygplatschefen sa kärnvärdena på deras, framförallt lastsektion, som lastar och får ombord folk och material på planen, det var planet ska lyfta i tid. Det var kärnvärdet. Övriga värderingar, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, ja, men det ligger ju i samhället. Det ska vi väl ha naturligt, även om det kanske inte alltid var fullt ut så där. Men kärnvärdet där var, det lyfter i tid. Man kanske ska utgå från det för att sen klä på det man ska åstadkomma, förbättra och göra bättre istället. Istället för att bara stoppa i nya kärnvärden som ingen riktigt förstår.
Nej, jag tar en känsla av att vi gör saker lite för komplexa istället för att göra lite förenklade. Vad är det egentligen vi gör? Vi skickar saker hit och dit, men vi gör kanske inte så svåra saker egentligen. Sen är det ungefär, ni kanske är i en värld som det är otroligt mycket saker som är väldigt osäkra, medan andra företag kanske jobbar lite mer säkrare värld och ganska enklare process, och att man ska fokusera vad man ska göra.
Jag tror varenda verksamhet som finns idag har någon form av komplexitet i något perspektiv, så att vi måste ha de disciplinerna. Men som det är jobbigt, och att den enkla lösningen det är att man skapar ett projekt, du tar in en konsultfirma, du försöker få någon annan att lösa ditt problem så du kan fortsätta precis som du har gjort. Men det du missar då, det är den här kontinuerliga, det organiska utvecklingen. Och därför gillar jag speciellt då Rickard Josefsson, alltså vd på Avanza, så när han får frågan ni för utvecklingsbudget? Det är våra lönekostnader som har utveckling. Alltså det måste vara inbyggt i organisationen själv. Alltså att man kan inte outsourca utveckling. Mm. För då står du still. Och sen när du väl kommer med den där stora rapporten så i ett snyggt format, ja, då kan man inte orka, för man har inte varit med och tagit fram den, så man kan inte implementera. Så då fortsätter man att leja för implementering, konsulter. Alltså, det är din organisation, det är ett sammanhängande organism, och då måste det finnas både effektiviserande, att man hittar bättre optimera processen, men också att evolvera, att ta de stora kliven. Det måste vara inbyggt i utvecklingen. Och där kommer vi in, jag tyckte det var ett jättebra exempel som Torbjörn kom upp, att planet ska lyfta i tid. Alltså det är inga fina värdeord, utan det är en väldigt tydlig historia. Vad är vi till för, vad vi ska åstadkomma? Lätt att förstå den inriktningen, utifrån det agera. Hur kan jag bidra till att planet lyfter i tid? Mm. Och tänka fritt kring det.
Mm. Yes. Synen på ledarskap. Ser ni här nu, när vi pratat mycket om det, ser ni att den har förändrats liksom ute i, när ni ser det då? För vi pratade tidigare, för det väldigt tidigt, om ja, vi har de här kriterierna för ledarskap, men nu ska vi leda i osäkerhet. Och ser man att synen på ledarskap har ändrats eller inte?
Jag skrev att vi skulle utveckla ledarskapsämnet här för något år sedan här, och den här kursen tog fram. Då gick jag igenom noggrant ledarskapslitteraturen och utvecklingen här. Det går från som big man leadership, ja, kanske mer industrialismen där i början, och så till det klart med väldigt decentraliserade synerna på det. Som jag nämnde innan, det var på 250 olika paradigmer i ledarskap där. Jag tror att personligen uppfattar jag i alla fall då att ledarskap har blivit lite för fluffigt. Alltså det är, alla tycker att de äger den frågan. Mm. Jag tycker att det ska sys ihop som vi gör nu med ledning. Det hänger ihop så hårt. Mm. För en sak att vara liksom, jag är visionär och är glad och härlig och så vidare. Men det måste ju leda, det måste ju bli verkstad av allting också liksom. Och det man kanske ser oftast egentligen, de chefer vi mest litar på eller ledare, det är de som kan någonting. Det är de som är duktiga, kan sitt hantverk eller sin organisation, och som gärna också självklart är trevliga och bra. De litar vi väldigt mycket på. För att organisationen ska bli bra, så kan man dock inte bara lita sig på cheferna. Det går ju inte, för då blir man helt beroende av dem. Och vad du sa, Johan, sjuk eller skjuten, du sa någon innan.
Ja, vabbar, sjukskriven eller
sjuk. Ja, precis, man försvinner bort. Så därför måste man kunna leda sig själv. Och det tror jag kanske är något som jag hoppas att vi går åt det, att kunna leda sig själv, att det är någon riktning man går mot. Som jag nämnde innan, där det blir fler och fler människor, det blir knappare resurser, lite mer komplexa liksom samhällssammansättningar och internationella arbeten, globalisering, alla de här buzzwordsen. Det betyder ju att vi måste bli mycket bättre på att leda oss själva, att vilja foga in oss så att säga i samhällets bästa på något sätt och förstå den. Annars är nog risker att man går åt andra hållet, och det ser väl kanske också tendenser på, va? Att det ska bli mycket mer auktoritärt, mycket mer big man leadership igen här nu, med diverse, i alla fall politiker kanske, som bara går den riktningen lite grann. Och de kommer att inspirera samhället att kanske börja agera på liknande sätt. Det kommer skrivas böcker om Trump-ledarskap i näringslivet, garanterat. Det var ju samurai-ledarskap och allt vad det, alltså det händer så mycket sånt där. Ska vi ta chansen nu? Med så pass hög utbildningsnivå vi åtminstone har, i alla fall i västerlandet och i stora delar av Asien med för all del, höja utbildningsnivåerna mycket mer nu, på så mycket vi kan. Då kommer vi få människor som kan ta mycket mer ansvar och kunna börja leda sig själva med andra. Men vi är ganska avhängiga av det. Och vi kommer att leva i en värld där det är lite oroligt ett tag. Och där det är en risk att man då hellre går tillbaka till starka ledare. Och det där får vi nog vara lite försiktiga med. Och inte bara hacka på de starka ledarna, utan backa istället och vänta nu här. Hur ser jag till att det blir bra då? Nu var det lite filosofiskt flummigt här, men liksom, ska man se det i stort perspektiv, så är det de två vägvalen jag är rädd för att vi står inför kanske.
Jag kanske inte blir mindre flummig, men jag tänker också att empati på något vis, att vi... Vi har varit mycket bundna in i organisationen, tittar hur effektivt, hur optimerar vi den istället för att fundera utåt. Och i ett försvarsmaktsperspektiv så kan vi utgå från Robert McNamara. Han var ju rådgivare till, jag tror det var 4 eller 5 presidenter under sin tid. Och hans livslärdom nummer 1 var empathize with your enemy. Alltså istället för att vi ska försvara Sverige exempelvis, om vi då är mot Ryssland eller någon. Men hur tänker de? Vad är det för drivkrafter? Alltså gå in och verkligen förstå sin motståndare, genuint vilja förstå. Och då tror jag vi kommer att se nya mönster. Och för ett företag handlar det om att förstå kunden, förstå smärtan i interaktionen med det. Att vi går in där och är mer ödmjuka kring det och komplexiteten. Och där kommer ju kulturella skillnader in. I Försvarsmakten, vi ska ju mer nu samordna oss med civila. Vad är kulturella skillnader i Försvarsmakten? Vad är kulturella skillnader hos polisen? Kulturella till andra nationer? Där finns det mycket att lära. Och där kan man gå utgå från Hofstedes kulturella index. Och då ser vi att Sverige är ett udda fågel möjligen tillsammans med Norge. Och vi tänker annorlunda mot hela världen. Och vi är ytterst en liten promilles promille. Vad säger att vi har facit? Alltså, så att det är ödmjukheten där. Ödmjukheten och empatin med omgivningen. Och då blir vi... Det är ett sätt att bli mindre polariserade och försöka få en nyanserad debatt och successivt försöka sig fram. Var receptiv för feedback och se, är vi på rätt väg? Går det här vi agerar nu, går det framåt? Istället för att hålla stenhårt i det här räcket och följa planen till punkt och pricka och när det inte går brute force för på ännu mer resurser. Men just kopplat till kontext och kultur så tänker jag att ni har ju jobbat som konsulter både i olika företag, i olika länder. Och hur har ni sett på hur stor inverkan utifrån ert perspektiv har de olika kulturerna, både nationellt men internationellt? Har ni sett någonting på det?
Kultur är det. Du nämnde ganska mycket om kultur. Kultur består ju av många olika faktorer. Den nationella kulturen är en, och sen har du ju profession och vilken bransch man kommer i och lite här och där. Och själv har jag jobbat både mycket i Asien, USA och Latinamerika och på olika ställen och påverkar. Och nu vävs det alltihop samman. Och det är att man ledarskap i de asiatiska länderna så är det ju väldigt skilt från ett ledarskap. Vad man kräver av mig som ledare, om jag ska få saker att fungera, så krävs ju annorlunda saker av mig i Kina, Singapore, än det gör i Europa. Där har ju auktoriteten är ju väldigt viktig. Vi är inne på Hofstede och Sverige. Sverige är ju, vi tror att vi är väldigt lagom i mitten alltid. Men vi är ju verkligen utkantade av det mesta i synen. Och därför clashar det ganska ofta med vårt synsätt på att arbeta i många organisationer. Och tar du Japan som ett exempel, så har du ju en väldigt stark hierarki i form av respekten för i de här olika lagarna. Det är samtidigt som du också har det här fantastiska teaterhistorien med TPS, Teater Practice System, där man också distribuerar ut ett beslutsfattande till individen. Alltså jag kan stoppa produktionen om jag säger någonting som är fel. Och då har jag rätt att åka det här tillit och i en väldigt starkt hierarkisk kultur. Och sen har vi, jag åker till andra sidan jorden och Atlanten till USA, då har du ju en väldigt tydlig, snabbt beslutsfattande. Väldigt mycket status i din roll som man måste ta hand
om. Det kan se, när jag var då för några år sedan, när jag var då chef på AstraZeneca, och så hade jag några personer här i Sverige, några i England och några i USA. Där fick man tillbaka den här feedbacken att hon var osäker, hon är. Hon frågade oss. Det är hon som är chef och måste kunna. Och det är klart att det gäller också att kunna hantera den typen av kulturella skillnad. Att inte försöka göra, för det var det kanske som var min lärdom. Att jag försöker ha samma typ av ledarskap som jag hade med de medarbetare som fanns i Sverige. Och här var alla glada och de kände sig... Ja, väldigt motiverat och delaktiga och så vidare. Mellan de som fanns i USA, de kände sig väldigt osäkra. Och den där var någonting som inte passade dem. Och det var precis den där att, nej men vad konstigt, kan hon inte någonting? Varför frågar hon oss? Det är hon som ska kunna. Så den typen av saker måste man tänka då. Framförallt när man jobbar i en globalt värld. Och inte tro att det som är här är det som gäller överallt. Men även där skulle jag säga att när vi började med vår forskningsprojekt då, så var det många som trodde, och många av de organisationer som vi besökte då i Sverige, som de tyckte själva att de hade kommit ganska långt i den här progressiva, att man var i framkanten och att det är en del av det, för att det är en del av Sverige. Men de bästa exempel som vi har hittat, då har vi inte hittat det i Sverige. Vi har bland annat de olika företag som är en del av det som heter Gruponer, som finns i Basken i Spanien. Där spelar roll också den kultur att det är mindre samhället, grupper, där människor är väldigt, kan man säga, de är väldigt patriotiska för sin region. Där det finns en inbyggd sätt att hjälpa varandra, olika företag som hjälper varandra. De ser inte varandra som konkurrenter, för de konkurrerar med resten av Spanien eller resten av världen. Men där inom den kontext är de med för att kunna hjälpa varandra. Och jag tror att det påverkar hur de jobbar. De kommer också från en gammal sätt att se då en kooperativ rörelse som har varit väldigt stark. När man kommer från de delarna av Mondragon och lite annat. Tittar man till exempel i Brasilien, en av de länderna där sociokrasi har spridit sig mer och mer. Och det tror man inte när man pratar med människor här i Sverige. Man tror att hur det är möjligt i Brasilien. För man har en föreställning att de ligger efter. De har inte det sättet vi har här. Så att ja, den erfarenheten som vi har att ha jobbat internationellt, att ha varit i olika världar och det jag kommer ifrån också, då tycker jag att kulturen verkligen spelar roll.
Det är inte så, handlar bara på andra sidan Öresund, i Danmark så fungerar det annorlunda. Mm. Jag tillbringade 1,5 år i ett dansföretag där man pratade till beslutsfattande. Det var väldigt snabba beslut. Och det är inte alltid rätt, men de var väldigt snabba på att justera dem. Medan vi i Sverige, vi vill ju diskutera väldigt mycket. Men det hade med väldigt stora problem där. Så att ibland så underskattar vi kanske också de här små kulturella skillnaderna. Och där är oftast de pressade lägena, det är då man går tillbaka till sin nationella kultur väldigt snabbt. Ja. Man är pressad, du kan vara väldigt öppen, men sen det är då du backar tillbaka. Och de är fortfarande ganska stora, även om vi blandar oss ganska mycket den sista tiden.
Och men det är intressant det du säger, Rolf, för att det du beskriver mellan Danmark att snabbt beslut men snabbt kontrollera. Och det är så brukar jag definiera ett agilt arbetssätt, ett feedbackdrivet arbetssätt. Mm. Och det andra alternativet är att vi ska sitta och spekulera och fördröja massa möten, där det är massa parametrar med en jättelång plan med massa antagande. Och då vet vi definitivt att det kommer att gå åt skogen. Alltså så att det... Ibland, det är också där vi får ödmjuka till att fundera vad det vi vill åstadkomma och tjäna. Om vi inte vet, hur får vi kunskapen snabbast möjligt? Och det är så vi blir lättrörliga.
Men det är också med, jag hade kanske lite otacksamma uppgifter att föreläsa på, om svenskhet. Fick jag föreläsa om svenskhet, Torbjörn, på en ledarskapskurs. Jag bara, okej, okay. Det är att klampa rätt där. Men då tittar man just på, finns det ett svenskt ledarskap till exempel? Och det, ja, det gör det. Utländska forskare tycker att det absolut finns ett svenskt ledarskap, ett nordiskt för all del, men absolut svenskt. Där vi faktiskt är inne på det, vi utmärker oss med väldigt mycket konsensustänk, vi lever in i den stereotypen som finns där, men den finns väl av en anledning. Stereotyper är ju faktiskt någonting vi skapar med människor för att förenkla saker och ting. Och att det ibland fördröjer vårt vi skapar delaktighet, tycker vi, men i värsta fall så är det en chimär, därför att vi går långsamma till beslut, vi har så mycket inflytelse att tåget redan har gått när vi har liksom tänker bestämma oss för någonting där. Och det där behöver vi vara väldigt medvetna om, och kanske ibland är vi lite självgoda, kan jag väl tycka, man ska ha en personlig värdering i det. Att vi tycker att vi är så himla bra, för vi är ju rätt bra. Vi lyckas ju bra i våra industrier och våra stora verksamheter och sådär. Men vi behöver nog ha lite mer självkritiska, fundera på vad är det som är bra i det där då? Vi ska nog inte benchmarka andra länder hur som helst och sådär, men vad är det som egentligen är bra med det här? Jag har varit utomlands när vi har jobbat i militär kontext, och tror att man gärna använder svenskarna när det är lite jobbigare lägen. Alltså bra, in med svenska. De tänker kreativt, de vågar, de har ganska bra mandat. Och så agerar man, man litar liksom ganska mycket på oss. Medan mer hårt styrda, hierarkiska inte använda, men mer hårt styrda organisationer och länder, amerikanska till exempel, brittiska mitt emellan där, tidigare östländer ganska hårt styrda, de sätter man gärna in där det är lite mer fyrkantigare kanske, för de behöver man hålla lite hårdare i. Svenskarna vågar man släppa lite friare, man har en högre tillit till dem, därför att vi antar jag är ganska kreativa, men också lite så här, oj, är det bra nu? Hur går det? Vi frågar, vi kollar. Det verkar som att vi bryr oss. Och det gör vi nog också för all del, men det var som du var inne på, Elisa, där, men vad vet de inte? De frågar så mycket. Nej, men vi har en ödmjukhet som kan verka svag, men också skapar tillit på sikt. Så det, vi måste hitta vad som är bra.
Inte så är det. Men där får vi inte heller gå i fällan, liksom, att vi... Vi vill ju, precis som tryggheten, palaceringen i faxen, amerikaner på det sättet. Så, ja, men från USA får vi också de bästa exemplen på nätverkande. På, alltså ta Stanley McChrystal som jag refererar till och hur han såg på ledarskap. Jag tycker det är bland de modernaste som finns och hur de kom in för Al-Qaidas odalop genom att släppa ut kraften. De kortslöt 7500 personer var 24 timmar synkroniserade de igen. Aldrig sett något liknande. Det var också amerikanskt. Och det ser man också att utifrån den utkomsten så har även Ryssland börjat titta på. Okej, det här, när de fick upp sin verksamhet så snabbt, hur gör de? Så att jag tror alla som vill vara relevanta kommer att gå vägen och säga, hur får vi snabba beslutscyklar, bra feedback så att vi kan agera och vara relevanta.
Precis. Snabba beslut med kvalitet. Om man lyckas få ihop de där två,
håller i längden som vi inne på. Du måste hålla flera år framåt med. Jag sa, ja, nu gör vi det här. Härligt, vad bra. Härligt snabbt beslut. Och så blev det inget bra alls. Så man backar hem igen sen där. Så feedback-loopen tillbaka. Vad är det jag vill åstadkomma för någonting? Det är kärna. Det är ofta man glömmer det. Jag tjatar om det nu, men det är man glömmer det. Vad ska vi åstadkomma då?
Precis.
Och så utifrån det kan man söka sin feedback. Blir det rätt nu eller blir det galet?
Command, vart är vi på väg, och kontroll, gick det som vi trodde eller ska vi
precis, justera? Exakt, ja. Och amerikanska stereotyper, jag beklagar det, massa bra amerikanskt beteende, det tror jag, självklart. Det var bara militär kontext på ganska låg nivå som jag tog exempel som där.
Vad tycker ni att de organisationsformen, hur ser framtiden då? Vad tycker ni om ni fick tänka och drömma och bara säga då, hur är vi på väg?
Ja, det där är viktigt, återigen kontexten. Och när vi ska utbilda vårt masterprogram nu, det är jag delaktig, men även att man... vi utgår från någon form av design. Vad är syftet, vad är meningen, vad är kontexten? Utifrån det, vad har vi för behov? Och hur många människor är vi? Hur många discipliner? Och utifrån det får det forma sig. Och jag kommer aldrig stå och utbilda på, då blir lösningen så här. Utan det är en design. Och det vi tränar våra studerande i. Okej, nu trodde ni det var så. Precis som att sitta och killgissa. Nu slutar vi killgissa, nu övar vi. Så skickar vi in dem ett scenario. Och så funkar det. Och så får vi utvärdera. Och så fortsätta. Så att sluta att lägga in vare sig projekt eller konsultfirmor för att omorganisera vart tredje år, utan skapa det som en dynamisk levande rörelse. Sluta prata om organisation, utan prata om organisering som ett verb, som en ständigt pågående rörelse där förmågan att justera hela tiden finns. Och där går det även galenskap i det agila, liksom, att man, det ska ju vara det fria, men har du de här rollerna, så att även det agila börjar gå in i de traditionella organisationerna. Du ska ha en scrum master, du ska ha en product owner, och ni ska stå upp en kvart varje dag framför en tavla. Plötsligt det som skulle vara fritt och tänka autonomi är mer föreskrivande och fundamentalistiskt än något annat. Så att lägg inte lösningen, utan förklara vart man är på väg, och sen utifrån sin profession, sin delaktighet, sin kunskap, så får man själv tillsammans med sitt team se, okej, hur bidrar vi bäst till det, att få iväg planet i luften om det är så.
Precis, jag tror att det är sant som du säger, vi måste istället för, det grejen är med auktoritetshierarkierna, jag pratar om auktoritetshierarkier. Det finns auktoritet i hierarkin, det finns makt, det finns status och så vidare. Det är de som blir väldigt statiska. De är svåra att förändra. Det är därför man måste ha de här transformationsprogrammen i de där organisationerna. Och gå ner till en mer dynamisk organisationsform där man har den organiseringen som man behöver just här och nu. Och hur man kan förändra den.
Men det är också ett problem som jag ser är kanske kopplat lite till sociokrasi, men att det är väldigt lätt att enas om vad som är dåligt. Och det samlar, och vi gillar inte hierarkier, vi gillar inte knäppa chefer, så vi vill ha frihet. Och det är lätt, du samlar supermånga personer i det, och så får man en heja heja, nu ska vi uppfinna. Men så fort de personerna samlas där och bara gemensamt om vad som är dåligt, när de ska enas om vad som är bra, då kommer de inte inte speciellt långt, utan snabbt kör de på patrull om de ska börja från noll. Mm. Och så faller det så här och diffunderar ut. Och det har vi sett ganska många exempel på i den progressiva rörelsen. Så du måste ha både och. Du måste ha ambidextrit, du måste ha strukturen, precis som Kahneman. System 1, det som är rutinbaserat, det som vi kan systematisera, det som vi kan processhantera och optimera, det ska finnas där så att vi har energin över att fundera. Och vad är det som verkligen händer? Är vi fortfarande relevanta? Ska vi liksom levla nu till en annan nivå? Mm.
Jag tänker på, jag satte de här bränderna igen här, som man återgår till de 2014 där, så det var ju nytt för alla, det var massa organisationer inblandade, och så sitter en militär plötsligt och ska vara samverkanschef allt det här. Och jag var ju själv rätt osäker på, okej, hur gör man det här? Jag har ingen aning. När vi haft de första Saabsmöten och började ge någon slags direktiv och komma igång med någonting där, återigen, ingen hade något mandat över någon annan utom med väldigt specifika områden. Så går runt och kollar hur ligger jag till, är det okej liksom? För det var lite känsligt, kände jag. Responsen blir då, vad skönt att det är någon som kommer och bestämmer. Vilket jag inte gjorde, jag hade ingen mandat för det. Men känslan att det fanns någon som verkade lite mer auktoritär, jag tror att jag var ganska ödmjuk ändå där i, den behövdes där för att sätta fart på all energi, för det var så mycket proffskunskap i de här rummen på alla möjliga nivåer.
Det är intressant det du säger där, Torbjörn, för att ibland behövs auktoritetsbeslut.
Ja, det är så
det är. I vissa tillfällen när du inte kan göra någonting annat, och det måste finnas i alla organisationer. Och ja. Den har jag till och med diskuterat med några som är väldigt fundamentaliska socialkassier, så här, ibland måste vi ta ett auktoritetsbeslut.
Ja, men det behövs där. Haka på med Johan här, liksom, jag tror i alla fall har de med det. Liksom, att man faktiskt försöker äga processen själv. Att man vågar vara auktoritär. Men man inte bara släpper fritt, åh vad härligt med demokrati. För det är härligt med demokrati, men demokrati bestämmer folk också. Det är ju så. Och det måste finnas där. Man får inte gå på buzzworden, utan man måste försöka hitta det. Vad passar oss bäst? Och hur mäter vi det? Det är framförallt, hur mäter vi att det går bra? Jag tror det där ibland man tappar lite. Man kanske tar en medarbetarenkät och alla verkar må bra. Ja, vad bra då. Men levererar vi någonting? Det är också rätt viktigt. Och vad var det vi skulle leverera? Så vi ska försöka hitta att vi kan mäta att vi både levererar och mår bra. För då borde vi nämligen leverera bättre. Men det har väl kanske jag lärt mig min forskarutbildning här från det då kanske... Jag kan säga fyrkantigt militär, för det tycker jag inte att vi är faktiskt. Men det är min egen uppfattning om kulturen där. Men det är att träda på hur mäter vi saker rätt egentligen. Och där tror jag vi ska fundera på rätt mycket. Hur mäter vi att det faktiskt är bra? Att vi gör rätt saker? Så vi får återkopplingen i kontrollen här. Liksom, att, men vad är det vi gör?
Ja, framförallt att mäta det som är relevant. Så att vi mäter en massa andra saker som egentligen inte är så relevanta. Ja. Vi har gått in i en värld som vi vill mäta på allt. Allt.
Det är väldigt viktigt för att mäta kostar energi och resurser. Och att det är lätt att man bara adderar där. Men att mätandet bör vara väldigt styrt till liksom att den här feedbacken, kontrolldelen, gissade vi rätt? Och så fort du har svaret på det, då finns det förmodligen något bättre att mäta. Så bort med den gamla mätaren. Men den farliga mätningen, det är ju det när man har den dåliga synen på, eller dåliga synen, men dålig implementation av hierarki. Du vill sitta högst uppe på din våning med alla glasfönster och ha ett antal skärmar, dashboards, där du tror du kan styra din verksamhet med fjärrkontroll eller långskruvmejls eller alla andra de där analogierna. Mm. Det är där det blir galenskap med mätandet. Mätandet ska ju vara så nära de som kan göra något med feedbacken som möjligt.
Mm, precis.
Yes, kan man ska sammanfatta lite grann eller avrunda heter det kanske till och med. Några ord Alice vill säga som en sammanfattning.
Nej, jag tycker att det var oerhört spännande att lyssna på här. Där så ni gett en helt annan innebörd av själva kontroll. Vad innebär kontroll? Framförallt om man tänker på Johan, att kontroll är också en del av feedback och en del av det hela. Så att det behöver inte vara kopplat till någonting som inte är så positivt. Och sen väldigt mycket då, vi har pratat om ganska många saker, om både beslutsfattande och att våga, den där med tillit.
Och leda i osäkerhet egentligen, ganska mycket. Det är osäkerheterna här måste vi driva på.
Får jag kommentera, för jag tror det är det som är en del i, att när man pratar kontroll, och det är rätt många som är erfaren i den här PDCA-cykeln, plan, do, check. Act, som bygger på någon Schuart-cykel som bygger på Deming Wheel. Och Edward Stemming är ju en förgrundsfigur i synen på ledarskap också, hjälpt den eller japanska bilindustrin till amerikanska bilindustrins förskräckelse. Men han ändrade det Plan Do Study Act. Jack ger lätt att gå ut och kontrollera. Study är se. Utifrån det, de antagen vi tog, blev det som vi tänkte, tillbaka till ledningssystemet. Och Edward Stemming sa, det är aldrig fel på medarbetarna, det är hur vi konfigurerar systemet som påverkar agerandet, och utifrån det måste vi justera systemet. Så PDSA-cykeln och command and control, det är den kontexten man ska se det. Feedback driver till ledningssystemet. Är ledningssystemet rätt konfigurerat så vi får ut effekten av alla smarta, kompetenta medarbetare vi har.
Och så får vi ha upp en fin kultur som bygger på tillit till varandra. Och till och med resurser av vårt material, det var också en ny grej.
Ja, och den, jag får trycka på den, så ta med den, för den är tillit till våra mål, till våra, hur vi har arbetssätt, det är då det blir hållbart. För om man, den vi litar mest på slutar, ja, då faller ju systemet, och det får du inte göra.
Yes.
Du fortsätter lita på att andra.
Okej, okay. Det var dagens program med Johan och Torbjörn. Nästa gång kommer vi prata med Maximilian Trompé. Det blir väldigt mycket beslutsfattande då. Då kommer det stort fokus. Tiden är nu, ett av programmet i radiokanalen av Egen Kraft.
Och vi tackar så mycket.
Och vi tackar jättemycket för att ni var med.
Och Johan. Tack.